Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Sitter i högen, högätad hövding, slagsvärd i sidan, skölden på arm. Det är början på dikten Rings drapa av Esaias Tegnér, och den är från den tiden då arkeologin utvecklades på våra universitet. Och den kanske säger en del om den tidens ideal och hur vi såg på de gamla gravstenarna som vi kan se spår av i landskapet. Men jag är lite nyfiken på hur arkeologin ser ut idag. Vad är det de tittar efter och vilka teorier är det som gäller idag? Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
Arkeologi är från början kunskapen om människans förhistoria, alltså den tid i historien från vilken vi inte har några skriftliga källor. På senare år har arkeologin dock börjat undersöka även senare historiska skeden. Den som ska berätta för oss om arkeologi är Kerstin Kassel. Hon är docent i arkeologi samt prorektor vid högskolan i Södertörn och vann 2008 pris som bästa lärare på just Södertörn. Varsågoda, allt du vill att veta om arkeologi med Kerstin Kassel.
Då säger jag hej och välkommen till Kerstin Kassel. Vi ska prata om arkeologi idag, det är liksom ett jätteämne såklart. Men tanken är att det här ska bli ett avsnitt som kanske berättar lite grann för lyssnarna vad arkeologi är och alla de spännande vindlingar som det kan föra med sig.
Ja, det kan vi försöka. En liten del kanske vi kan täcka in.
Precis, ja. Men första frågan då, hur började ditt intresse för arkeologi?
Jag var ute och reste väldigt mycket. Jag var inte en sån där duktig typ som gick direkt från gymnasiet till högskolan, utan jag var ute i många år och reste, så jobbade jag och så reste jag igen. Och så. Och när jag åkte motorcykel i Nordafrika och kring Medelhavet så väcktes intresset, ska jag säga. Så att när jag återvände från den resan så bestämde jag mig för att jag skulle läsa arkeologi.
Mm. Det här med arkeologiska utgrävningar, det har ju folk sysslat med i många hundra år. Mm. Men hur skulle du säga att arkeologin har förändrats från den tiden fram tills idag?
Ja, den första arkeologin är inte ens bara, ja, den är ju jättegammal, 1600-tal. Om man gräver ute på Loven nu så kan man ju se hur gamla kungar var och grävde i högarna för att hitta nationella rikedomar och så vidare. Så att man kan väl säga att det var ganska storsvenskt från start och var det väldigt länge. Även 1800-talets arkeologi i slutet, när det började bli kanske lite mer vad vi skulle kalla vetenskapligt, så är det att gräva upp vår forntid och så vidare. Så att i den meningen är det nog ganska stor skillnad på varför man gräver och vad det är man intresserar sig för. Det är också ganska stor skillnad vad det är för saker man väljer att gräva. Och där har nog den störst, största skillnaden kommer till slutet på 1900-talet faktiskt. Det har varit gravar nästan jämt. Och det är inte bara för att arkeologer älskar de döda, utan det är också för att det är de som går att se, så att säga, ovan mark. Och de ser vi när vi går ut i naturen. Medan husen är så mycket svårare att finna. Och de finner vi numera när vi gräver hus och boplatser, så gräver vi oftast med grävskopa helt enkelt. Mm. Och därför så kom det lite senare. Så att på det sättet har det genomgått en stor förändring, och man gräver ju enorma områden idag när man ska gräva boplats.
Visst är det så att det fortfarande är så att om man ska bygga nya bostadsområden eller något annat inom vissa delar av Sverige, att det måste föregås av en arkeologisk undersökning?
Precis. Det behöver ju inte bli en undersökning, men det måste kontrolleras om det finns någonting. Först finns det ju väldigt mycket fornlämningar redan inventerade som ligger på kartan. Så att om du ska bygga ett garage på ditt sommarhus någonstans, så är det din skyldighet att ta reda på att det inte ligger en fornlämning där. Och då finns de redan på kartan. Och när man då gör större linjeprojekt, som till exempel järnvägar, motorvägar och så vidare, då försiggår det av att arkeologer strävar omkring i landskapet helt enkelt och tittar. Här kan det nog vara något. Och sen gör man små provschakt och sen går man vidare. Och på en del ställen så blir det fullödig undersökning. Och det måste exploatören betala. Mm. Annars får de lägga en krok på motorvägen eller bygga villan någon annanstans.
Just det, eller bygga väldigt, väldigt, väldigt grunt.
Ja, precis. Lägga allting ovanpå finns det förstås diskussionen kring om man skulle kunna göra.
Ja, för då finns det i alla fall en teoretisk möjlighet att gräva.
Bevara under.
Ja, precis. Ja. Men visst finns det också vissa regler sen när man hittar en kulturskatt, att man måste lämna in den, om den är tillräckligt gammal?
Ja, alltså för det första så får ju inte vem som helst gräva. Ja. Så att om man på sin tomt skulle ha en grav eller en boplats eller så vidare, så får man inte gräva den. Den är inte personlig, utan den är liksom allas kulturarv. Så vill du gräva någonting, så måste man först fråga länsstyrelsen. Det gäller dig såväl som mig. Så att universitetsarkeologer, de här firmorna som gräver, alla måste fråga länsstyrelsen först. Och de ger tillstånd om du får eller inte får. Och om du skulle trilla på en skatt när du gör någonting, det läser man ju om ibland, de här fantastiska på Gotland till exempel, att någon ska bygga någonting och det fanns ingen fornlämning där, så de gräver och så hittar de en jättesilverskatt till exempel. Då måste den lösas in, ja. Så det är staten som har inlösningsrätt på metall.
Får man hittelön?
Du får metallvärdet plus lite till.
Okay.
Så du blir stenrik om du hittar en sån spillingsskatt till exempel. 69 kilo silver är ju enormt mycket. Och varför man får det, undrar folk, det är ju för att du inte ska välja att sälja det någon annanstans. Eller ännu värre, smälta ner det. För du kan ju sälja guld och silver, för silver, det är mycket pengar, så att det vill vi akta. Så
att, ja, jag ryser vid tanke på att de skulle smälta ner den. Så här.
Det görs nog, eller har gjorts. Ja. Och det säljs ju förstås, det plundras ju en hel del med metalldetektorer, så att det görs det ju idag.
Ja. Ja. När man läser om arkeologi då, när jag gjorde research inför det här avsnittet, så springer man på det här treperiodsystemet, som det var någon dansk, vet han, Thomsen, som kom på. Alltså stenålder och bronsålder och järnålder, och sen så in i modern tid. Är det här ett, liksom, en indelning som ni jobbar efter idag också, eller?
Absolut, det är ju en fantastisk uppfinning, här jag på att säga. Jag menar, det är ju en mänsklig uppfinning att titta på att det finns sten, brons, järn. Och det är ju så att sten fortsätter ju in, man gör ju material i sten långt in. Ja, även nu för tiden förstås. Men att kunna sortera saker och ting kronologiskt, det är ju för en arkeolog liksom början, kan man säga. Annars blir det nästan, vissa saker blir väldigt svåra att göra om vi inte vet från vilken tid det härstammar. Så att Thomsens arbete med det där är ju grunden för allt, ska man säga. Och sen håller ju arkeologer på att dela in världen eller tiden i mycket, mycket mindre bitar förstås. Så varje stenålder är indelad i då paleolitikum, mesolitikum, neolitikum och så vidare. Så att ett stor del av arbetet har gått till att försöka få alla ting placerade, kan man säga, kronologiskt. När man väl har gjort det, så kan man börja tolka och sätta saker i relation till varandra. Men om man ska prata om människor som levde och dog, så måste man ju veta vilka spår som kommer ungefär samtidigt. Annars är inte det möjligt. Mm. Så visst är det så. Det är det som har utvecklats. Det man kan tycka är helt fantastiskt, det är ju att de här tidiga arkeologerna som daterar, de daterar då, vad kan vi säga, alltså humanistiskt, på vad som är moden och så. Precis som vi skulle kunna se en bil som är gammal. Och vi kan se om det är en retrobil som försöker låtsas vara gammal, men vi ser att det är något slags mysko med det där. Det är ju en känsla vi har egentligen. Det är så man jobbar som arkeolog också, kan man säga. Och det är ju det vi gör nästan hela tiden. Och det stämmer väldigt, väldigt bra.
Och sen är det ju också så, för att komplicera ytterligare, att då stenålder och järnålder, bronsålder, det är inte riktigt sagt samma årtal om man jämför Sydeuropa med norra Europa till exempel, utan de inträder lite olika.
Precis, alltså medeltid i Sverige till exempel, alltså medeltiden brukar vi ju säga då, den inträder i kyrkobyggandet och kristnandet här, och när det börjar finnas lite mer text. Och text finns det mycket, mycket tidigare på andra håll i världen, så att det infaller ju på helt olika ställen på olika tid. Och stenålder kan ju vissa vara i ganska länge. Vi var ju som sagt i järnålder mycket längre än vad man är på kontinenten. Så att det där blir svårt på ett sätt. Man kan inte jämföra järnålder och järnålder när man tittar sig runt i världen. Så är det ju. Utan då använder man sig av årtal, om det skulle vara så. Absoluta årtal istället. Mm.
Och sen antar jag att de här gränserna är ju säkert högst flytande också. Jag menar, om man tittar bara på en plats. Jag menar, övergång från stenålder till bronsålder. Jag menar, när man började då tillverka då smycken och verktyg av brons. Så att det måste ju ha varit en ganska flytande övergång också, tänker jag.
Absolut. Och det är ju, så är det ju. Järnåldern till exempel är ju intressant. Den inträder ju då när man redan hållit på med järn, vet vi idag. Idag vet vi att man gjorde järn mycket, mycket, mycket tidigare än vad vi trodde. Norra Sverige är ju de tidigaste spåren. Och det kan låta för lite förvillande, men man kan säga som så att när vi använder begreppen idag, sten, brons, järn, så är det mer alltså mänskliga begrepp. Vi vet att det där inte är clear cut, och vi vet att vi kanske pratar om Norden när vi säger sten, brons, järn och medeltid. Så de är ju liksom relativa i en mening, men vi ändrar ju inte det där. Det skulle bli helt hopplöst om vi idag, det har ju diskuterats om man till exempel skulle lägga vikingatiden tidigare, men det skulle betyda att man skulle behöva läsa böckerna under när de var tryckta, om den personen hade brytt sig om det eller inte, utan det där, nu är det begrepp som man använder snarare än någon sanning eller vad man kan uttrycka.
Just det, begrepp med viss abstraktionsnivå,
ja,
då.
Ja.
Det de flesta känner till när det gäller arkeologi, det är ju de utgrävningar. Om man skulle bara liksom helt kort berätta liksom om det är någon som då konstaterat att här verkar det finnas någon typ av lämning, någon gravhög eller någonting annat, det kan vara en boplats eller någonting. Hur går det till när man börjar liksom undersöka det här, man gräver sig neråt i kulturlagren?
Ja, först det viktiga man får säga då är att man ansöker om tillstånd, och du får inte gräva bort någon utan någon vettig fråga egentligen, så kan man uttrycka det. Vi tänker oss ju att det här ska bevaras till framtiden, eftersom när man gräver förstör man. Och därför så ska man ha en vettig och rimlig fråga som är intressant nog. Så att man börjar med att ställa den där frågan. Och frågan styr ju lite grann om hur du tänker gräva den här platsen. Om man tänker sig en grav, då kan man göra som du säger, man klär liksom av den. Man tar lager efter lager och efter lager. Och det kan ju hända att saker och ting finns uppe på. Och man kan kanske offra någonting uppe i själva manteln, och sen finns någonting längre ner. Och under botten finns det ytterligare en gammal. Det är inte så sällan att man kommer tillbaka 1000 år senare och gräver på någonting och sånt. Men den kan man väl säga lite grann så där, att man gräver sig neråt och klär av den. Om du gräver en boplats så ligger de i åkermark. Så först så tar du dit en grävskopa som tar bort 30 cm lager, plöjlager. Och så kommer du ner till egentligen det som är steril mark, alltså helt orörd. Och så gräver du de grejer som är nedgrävda i det. Mm. Alltså om du hittar härdar och brunnar och stolphål och avfallsgropar och sådana saker. Så det är väldigt olika beroende på vad det är du gräver. Och det är också olika om du gräver allt eller prioriterar. Gräver du stenålder så har du otroligt mycket avslag. Till exempel flinta, kvartsavslag och små grejer. Då kanske du bara gräver små meterrutor. Medan du på en järnårdsboplats kanske är 20 000 kvadratmeter stor. Då gräver alla stolphålen, men du gräver halva stolphålen. Så att lite vad man vill ha tag på. Frågan styr lite grävsättet. Men också vilken sort.
Men när man ser bilder på arkeologiska utgrävningar så är det oftast det är en grop. Och sen finns det någon typ av koordinatsystem som jag antar förr i tiden var, liksom, var snöre. Och idag kanske det är någon 3D.
Maskiner, ja, så är det precis. Och man kan då säga faktiskt att märkligt nog så vi på universiteten, många av oss i alla fall, gräver det lite helt gamla systemet. Det är för att liksom göra det görligt. Men så grunden är i vilket fall som helst ett sådant här koordinatsystem. Man balanserar runt där bland pinnar och snoddar och vad det nu kan vara. Och man mäter in det där och ritar in det på millimeterpapper i olika skalor beroende hur stort det är. Och idag som sagt så kan vi göra det med laserinstrument. Och nu är ju då 3D-fotning mina... Doktorander var iväg precis på en kurs och 3D-fotar. Det är fantastiskt. Så att man gör det på olika sätt. Men jag är inte teknikfientlig, men jag tror att man ska vara väldigt... Man ska fundera på vad tekniken ger och inte att man ger så tekniken. Det är lätt att bli förblindad över hur häftigt det är att fota det där. Så kan man plötsligt snurra på en sån här utgrävningsgrop. Men så kan man plötsligt sätta sig och undra, varför ska man hålla på och snurra på den där? Så det är viktigt att man inte låter sig liksom lockas kanske för mycket av vissa tekniker och glömmer bort att vi ska fråga oss, vad gjorde människor på den här platsen? Varför gjorde de det? Och att det är det vi är ute efter, och inte göra häftiga 3D dokumentationer.
Nej, precis. För det var ju min nästa fråga. Vad som händer när man då liksom har gjort en grävning och hittat en massa fynd i olika lager. Och hur man börjar tolka. Alltså hur föremålen kan skapa berättelser om hur det faktiskt var där, liksom om livet och döden under den här perioden.
Ja, och det pratade vi om lite grann innan där, att det är lätt att tro att man gräver sig till en verklighet eller en sanning eller något sånt. Men om vi funderar på hur det ser ut på en soptipp eller folk omkring och tappar saker och ting, så är det förstås, måste ju sättas något annat på det där. Så att nästan alla saker måste sätta relation till andra. Om vi nu säger att vi gräver en grav till exempel, och vi hittar föremål i den där graven, vi hittar något spänne och en liten kniv och kanske lite pärlor och sånt där, då måste man ju omedelbart ställa sig frågan, är det här saker och ting som den här personen hade på sig bara vid begravningen? Eller är det saker som personen i fråga hade på sig också på vardagen? Det betyder att vi måste titta på boplatserna för att se vad vi hittar där. Vi kan titta på hur långt det är mellan grav och boplats. Alltså är man rädd för de döda? Ibland lägger man ju faktiskt sina döda i husen eller på boplatsen. Ibland är det långt bort och ibland är det liksom hängnade runt gravplatser för att man inte vill vara nära dem. Det där säger ju mycket mer än egentligen de här kanske detaljundersökningarna som de flesta tänker sig att man gör. Man måste alltid relatera till sitt sammanhang, som vi säger. Man ser verkligheten i stort. Om man tänker oss själva och skulle studera våra kyrkogårdar och bara titta på det, så skulle man ju tro att det var en väldigt liksom lik befolkning, och stenarna ungefär lika stora och graven ungefär lika stora, och det är klart om en del kremeras och en del kremeras inte, men vi hittar ju inte så mycket där. Och då måste man ju sätta det i relation till förstås kanske en jättestor villa och andra hyreslägenheter. Så att egentligen kan man säga att det inte är någon skillnad på arkeologin och titta på det. Man förstår att man måste titta på lite olika bitar i människans liv.
Mm. Men när man får upp ett föremål, vad finns det för olika möjligheter att datera det? Du var inne på det lite grann innan också.
Alltså med föremål är det så att de är faktiskt, alltså just de här 1800-talsarkeologerna som började med det, och sen de har ju fortsatt förstås under 1900-talet. Föremålen i sig är väldigt bra att datera. Människan har haft starka moden. Det kan vara alltid från benkammar med speciella former och mönster på, till spännen och kläder och utstyrslar. Så många, hittar vi saker, så är de faktiskt ofta daterbara. Det stora problemet kanske vi har med dateringar är på boplatser där vi inte hittar så mycket prylar, utan vi hittar ben och massa skräp helt enkelt som inte är så lätt att datera. Keramiken kan vara lätt att datera, ibland är den jättesvår att datera.
Vad finns det för tekniska hjälpmedel?
Nej, då är det den största man trodde kom världens revolution, det var ju då C14 egentligen. Och den blev ju en revolution i meningen att den framförallt gav oss absoluta dateringar som blev annorlunda. Alltså det är ju spännande att tänka sig att man har alltid haft den här idén om att man är någon slags barbarer och ociviliserade människor här uppe. Och att liksom orienten var det som var utvecklingen för. Så att man tittade på megalitgravar till exempel, stora stenblocksgravar som vi har här i Sverige och på Irland. Så tänkte man sig att de var någon slags form av degenererade pyramider. Alltså en helt fantastisk idé hur man ens skulle kunna få dem att vara det. Men man tänkte sig att först kom pyramiderna och sen flyttade människor bort. Och så kunde de lyfta lite stenbumlingar och så blev det en liten halvtaskig pyramid. Och då daterade man också hela den tiden efter det. Och det blev ju helt bort i tok. För när man sen kunde datera de här med C14 så fick man absoluta dateringar som var mycket, mycket, mycket äldre. Så att i den meningen hjälpte ju C14 oerhört hårt att liksom sätta platsen i tiden.
Men de här megalitgravarna vi har då, alltså, vad brukar dösa, finns det något som heter?
Ja, det är en form av megalitgrav. Det
finns kummel också, va?
De räknas inte till megaliterna. Nej, okay. Kummel är egentligen det vi idag med dagligt tal kallar rösen.
Ja, okay.
Och stensättningar, precis. Och
men hur många tusen år gamla är de här dösarna då?
3-4 tusen före Kristus. Gånggrifter, och är det ju framförallt gånggrifterna och dösarna. Och de är ju, vad kan man kalla det, massgravar. Där har folk legat och skeletterats kanske och tagit in och ut och staplats om lite grann och ställs till med.
Ja, just det. Lite grann som romerska katakomber, så att man liksom sorterade dem.
Ja, precis.
I en annan skala kanske.
Ja. Jo, nej, men det, så kan man nog tänka sig. Man kan också tänka sig att själva skeletteringen, eller vad man kan kalla den, är en del i, alltså ungefär som när man bränner i vissa religioner för att man vill att själen ska släppa och så vidare. Att det här är ett sätt att människan är fortfarande levande bland folk tills den är ben.
Men skeletteringen, hur gick det till då?
Ja, det kan vi ju bara spekulera om det låg utanför eller det hängde på mattor i träden eller om det låg, just när du pratar om Kummel och Rösen så kan man ju se insjunkningar där. Kan det vara att man har lagt de döda där uppe först? Och det går ju relativt fort om du lägger det på det sättet. Djuren kommer ju, det vet vi ju från många andra länder. Vad arkeologer gör är ju förstås att fundera på att det enda sättet att ta hand om sina döda är inte att göra som vi, utan man får titta på hur det görs på andra olika håll. Och så får man fundera på om det stämmer med det material man ser och kan man hitta en förklaring i övrigt till hur man gör. Alla människor har ju inte begravts, så under stenålder, och bronsålder och järnålder så hittar vi åtminstone inte alla. Den saken är helt klar.
Men det här gravskicket då, som man kan kalla det, liksom hur man begravde sina döda på den tiden, 3-4 tusen år före Kristus, kan man från det härleda också vilken typ av tro folk hade, det fanns liksom, vilken typ av religion som fanns?
Ja, alltså med religion är det lite svårt liksom, vad gudarna hette kanske, men däremot kan vi förstå en massa saker hur de levande förhåller sig till de döda. Alltså det här med att man kanske gräver upp, packar om, flyttar runt, man kanske också har boplatsen väldigt nära eller till och med på sina döda. I andra fall ser man till att lägga dem otroligt långt ifrån sig, långt upp på bergstopparna, och då kanske man vill att de ska vara nära solen eller himlen. Så att man kan väl säga att både vad man hittar i, om de har med sig mat och ja, sådana saker, vilket de har i många tider, men också hur de ligger i landskapet i förhållande till de andra saker vi har, kan vi ju förstås få veta. Så att det är ju den typen av ledtrådar. Men att liksom hitta en hel religion låter sig väl inte göras. Dessutom så måste man ju säga så här då, att religion som vi tänker den är ju skriftligt. Vi har ett slags facit om vi har Koranen eller Bibeln eller sådana saker. Och vad du har är en värld där man inte har texter, är ju att den traderas genom sin ritual. Så vad du hittar är ju snarare ritualen. Och de andra lär av den ritualen, de som är med och gör samma ritual. Men i den meningen är det också föränderligt på ett helt annat sätt än när du har textunderlag. Så jag tror att det är ganska farligt, även när du kommer fram till järnåldern, om man hela tiden, man talar gärna om de gudarna som vi har läst om i Snorre och isländska sagor och vilka namn de har och så. Och tänker sig att det här är helt en fast religion. Men vi pratar ju om en oral kultur, alltså när spridningen görs genom själva ritualen, alltså genom själva praktiken och inte genom en text. Och då kommer det vara förändlig på ett helt annat sätt.
Jag provar bara det här med texter, så skriver du om det i en av dina böcker att det här med att det som hände här hos oss i norra Europa då, från år 0 och fram till vi började skriva saker, det är någonting som vi kan läsa oss till genom romerska texter. Att allting filtreras genom deras syn på då, så barbarerna i norr eller germanerna eller vad de valde att kalla oss. Så vad finns det för komplikationer i och med det?
Jag tror ju då att det är ganska, vad kan man säga, farligt att läsa andras texter om någon. Det är ju samma sak som när vi diskuterar på postkolonial historieskrivning nutiden, när västerlandet kommer och beskriver de här ociviliserade infödingar och så vidare. Det finns också så många orsaker. Alltså vi vet ju att romarna använder det här, de använder det inrikespolitiskt ibland för att beskriva de orörda, de, liksom, de här fina folken som inte var helt degenererade och bara låg och drack vin hela dagarna. Så det finns liksom åt båda hållen att man överdriver. Dessutom så visste de inte så mycket om de människorna de beskrev. De beskriver de andra, alltså de inte vet riktigt hur de gör. Och så sitter vi idag och tänker oss att alla som inte är romare är precis likadana. I själva verket så var det ju oerhört olika sätt att leva på olika håll. Så att det är många faror skulle jag säga.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story.
In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Arkeologin då, om man ska förenkla lite, så handlar det om lämningar och utgrävningar och föremål och objekt. Och historievetenskapen kanske mer handlar om liksom textanalys. Mm. Vad finns för likheter och skillnader och synergier mellan de här två fälten?
Ja, det är en vansklig fråga förstås, för det beror verkligen på vem du frågar. Ja. Men om du frågar mig så skulle jag säga att det är väldigt stor skillnad. Jag kanske inte kan tillräckligt mycket historisk i egentligen historieämnet, hur man diskuterar nya typer av teorier och hur man ska arbeta och så vidare där. Men om man tänker sig traditionell historia som är liksom en berättelse där det ena följer på det andra och har väldigt starka orsaker, så är inte det min typ av historisk skrivning som jag gör när jag skriver arkeologi, utan jag tror att saker och ting sker och har... Det finns ibland, vad kan man säga, dead ends. Det händer saker och ting som inte människor har intentioner, det är liksom inte stora... Allting är inte stora samhällsordningar som någon bestämmer, utan det handlar i mycket högre grad om slump, kanske man inte ska säga. Så folk vill någonting, men det de gör får en helt annan verkan, och man kan se helt andra saker som händer av det man startade. Och tingen säger ju också så väldigt annorlunda saker. En sak är om jag frågar dig varför du gör massa saker, och jag kan fråga dig också hur du gör det och ja, vad du äter och vad du klär dig och liksom, om du sköter din miljö och alla sådana där saker. Då tenderar vi att vara väldigt goda allihopa och duktiga mot miljön. Men om vi träffar en person och sen verkligen studerar tingen och hur den här människan far runt och gör saker och ting och tankar bilen, och då spelar det roll för Somalia och världsfreden på helt andra håll. Då kan man liksom låtsas att man är lokal och att man bryr sig om saker och ting, men man har en påverkan som är mycket större. Mm. Och det kan tingen säga, och det gör att man kan liksom, istället för att säga som de flesta gör, arkeologi har bara fragment och det är ingenting, ja, det, man kan säga så lite. Mm. Så kan man säga att vi slipper det här som människorna försöker tuta i oss att vi ska tycka. Mm. Vi tror att vi vet varför vi gör saker och ting, och vi tror att vi vet att vi gör saker och ting, och materialet visar något annat.
Mm. Det finns något som heter samtidsarkeologi som jag tycker verkar väldigt spännande. Vad innebär det för någonting?
Det är egentligen, kan man säga, utveckling av arkeologi. Om man slår i gamla nationalencyklopedin så står det att arkeologi är alltså, att man lär sig om gamla tiden innan det finns text. Sen startade man i Lund det som kallas medeltidsarkeologi. För man tänkte att det finns ju så lite skrivet om medeltiden, så att då måste man hjälpa materialet. Och från det så blev det historisk arkeologi. Och sen så växte det fram det här som heter samtidsarkeologi. Och egentligen så skulle man nog kunna, idag skulle man kunna liksom ta bort alla de här tilläggen och kalla det arkeologi. Och tänka sig att arkeologi idag skulle just vara att studera, alltså lite grann det här jag sa, att inte lyssna så mycket till vad människor säger om vad de gör, utan titta på vad de gör och hur de gör och hur de bygger sina vägar och hur landskapet, när vi inreder det med massa infrastruktur, hur vi hindrar oss att gå mellan olika saker. Och vi bygger in oss i mycket som inte kanske var meningen, men som vi plötsligt sitter fångade i, kan man säga. På det sättet skulle man kunna studera alla tider och inte göra skillnad på samtid eller historisk tid eller förhistorisk tid.
Mm. Ja, jag läste något spännande. För några år sedan så grävde de ut den här Sellafield i Storbritannien, som är en sån här upparbetningsanläggning för kärnavfall som var väldigt... Det var väldigt mycket protester där på om det var i Skarven 70-80-tal. Och att de har grävt ut de här tältplatserna där för att se, inte det man kan se på bilder, utan liksom hur folk levde där under de här veckorna och månaderna och liksom, konservburkar och plastskräp och sånt
där. I Skarpnäck här har man ju också grävt det här resande från, om det är 60-talet de bodde där och så vidare, för att också lyfta fram en annan historia än den som vi skriver jämt och ständigt.
Ja, en romsk bokplatt då.
Ja, så att många sådana exempel finns då, och ibland är det ju kanske mer för att lyfta sådana områden som inte skrivs så mycket om, som vi inte tar reda på, och då blir ju materialet väldigt konkret på ett annat sätt. Mm. Alltså det syns, det finns, det gör saker och ting med oss när vi ser det.
Mm. Vad skulle du säga är de vanligaste fördomarna om arkeologer och arkeologi?
Jag skulle just tänka med det här, det är ju väldigt kul att gräva, och, men det här ligger och pensla fram sanningen och om man får reda någonting. Folk blir ju oftast ganska besvikna när man säger att man, det här måste ju tolkas, och det är tolkningsbart på olika sätt. Vi måste liksom lägga till, sätta samman med andra mönster som jag sa. Man kan inte ha en fråga och tro att man gräva fram den, tyvärr är det inte på det sättet. Eller det gäller åtminstone väldigt få frågor. Men samtidigt så är väl det en av lockelserna med arkeologi, att man tänker sig det. Det är lite äventyr över det. Så det är både ett problem och en fördom kanske. Ja.
DNA-analysen har ju utvecklats kraftigt de senaste årtiondena. Hur är det med DNA-analys? Kan det ge någon svar på frågor om människors ursprung och rörelsemönster och så vidare?
Ja, det tror jag ju förstås. Jag kan inte förneka DNA-forskningen. Man skulle säkert kunna få veta var folk kommer ifrån och inte. Problemet blir ju lite att man blandar samman, om vi då kallar det historieskrivning eller arkeologiskrivning, med genernas ursprung. Det är inte riktigt samma sak. Alltså, det jag kan se när man gör det idag är att det är mer problematiskt. Man byter ut blod till DNA. Alltså, förut pratade man om ras och blod, och det gör man inte längre av förklarliga skäl. Men nu pratar man ibland om DNA på ett samma sätt. Ungefär som DNA bestämmer om vi är jordbrukare eller hur vi tänker eller vilken religion vi bär med oss. Och det tror vi ju inte egentligen. Så frågan är vad DNA säger. Det klart kan visa hur man har rest. Men jag är rädd att man försöker få veta hur folk var och tänkte. Mer. Så att där tycker jag är ett problem. Och sen är det ju så grova förenklingar. Så att jag topsade mig själv helt enkelt för att visa hur det blir när man ersätter en historieskrivning med en annan. Och den är ju väldigt trevlig då. Min faders sida kommer från någonstans från Mongoliet. Och vi var de då, vi om man får säga så som man brukar säga, invaderade Amerika och tog för oss av världen. Finns inte här i Norden annars. Och min moders sida kommer då från Mellanöstern. Och det är klart att det finns, generna kanske kan visa det här, men de visar ju det på ett väldigt översiktligt och egentligen ganska meningslöst sätt kan jag tycka, när man svarar på det sättet. För det är frågan vad det handlar med mig och egentligen göra.
Mm. Och sen är, men du skriver någon text om att mitokondrie-DNA, det är det som följer med på moderslinjen då. Men alltså det är att det bara liksom följer en individ. Precis. Bakåt och att liksom i själva verket så är det liksom ett grenverk av miljontals människor om man då liksom går tillräckligt många generationer tillbaka.
Ja, precis. Alltså vad man får är en inte ens bara förenklad bild. Den är ju rent alltså konstruerad. Oftast får man bara moderslinjen, men när jag tog jag också då faderslinjen. Mm. Men som sagt, jag hittar ju bara en enda linje tillbaka och det är ju myriader. Jag är väl släkt med alla på jorden nästan, kan man säga, va? Om man går tillräckligt långt tillbaka. Så att den reducerar och kokar ner. Och man kanske kan göra det, men tyvärr så tror jag att de flesta tror att den visar någonting mer innehållsrikt än det här. Mm. Så att jag kan tycka att man satsar väldigt mycket medel och pengar på att göra de här sakerna. Och så får man folk att tro att det kan förklara en historia. Det är ju inte människans historia, det är genernas historia. Så kan man möjligtvis säga.
Mm. När man gör sin research så verkar det som att det finns olika teorier, alltså lite vetenskapsteorier kring arkeologi, som kulturhistorisk arkeologi, alltså på processuell och postprocessuell arkeologi. Vad innebär de här?
Precis, de där tre är väl de man brukar dela in faktiskt, ungefär stenbronsjärn, fast arkeologihistorien som man delar in på det sättet. Och den första är då kulturarkeologi eller traditionell arkeologi, och som jag sa så handlar den väldigt mycket om att dela in folk i kulturgrupper som det hörs, och den missbrukades ju då som man kan tänka sig under nazitiden till att framförallt beskriva germanernas utbredning. Och efter andra världskriget så hade arkeologin en svår tid, får man säga, eftersom den hade nyttjats på så mycket sådana sätt. Och det sättet att förstå människan skapar lite grann det. Det är olika grupper som tränger undan varandra, och det är en väldigt essentiell syn på liksom vem som är vem. Så den man hade lite rast helt enkelt i arkeologin därefter på 50-talet. Och sen kommer då på 60-talet det som heter processuell arkeologi, som är en New Archaeology, en amerikan som förstås är enorma, han kallar sig liksom New Archaeology, det är väldigt ambitioner att skapa helt nytt. Den arkeologin är den processuella, den är starkt vetenskaplig, får man säga. Alltså man hade tänkt att den här kulturarkeologin, traditionella arkeologin, den talade inte om varför den görs och den pratade inte om vilka metoder, och det vill man göra med den processuella. Och den processuella blir ganska, alltså man vill ha generella saker på allting, det blir väldigt högt lyft, så att till slut så blir frågorna otroligt stora, och man undrar, behöver man verkligen arkeologi för det här? För det blir en sån här generella frågor som ska gälla mänskligheten i stort. Så det kommer en slags tillbaklärs på det där. Så på 80-talet kommer postprocessuell arkeologi som handlar mycket, mycket mer om människans förståelse för världen, symboler, ritualer. Att tingen, man kan förvisso använda en yxa för att hugga ner träd, men yxan kan också ha väl mönster. Och keramiken använder man som kärl, men det har mönster och det visar vem man är till någon annan och så vidare. Man kan säga att det är tillbakagång mot en kulturarkeologi, fast det är ju inte en tillbakagång utan ett annat sätt att se på det.
Ja, men det låter som att den processuella arkeologin var mer kanske naturvetenskapligt präglad också då, eller, och sen så var den tillbakagång till lite mer hur man
Ja, det, så kan man ju absolut säga. Humaniora, arkeologin och postprocessuella använder sig av väldigt mycket naturvetenskap naturligtvis idag också. Men har ändå som liksom man vill förstå världen och inte förklara världen. Så brukar jag säga till studenterna att skillnaden är, alltså förklara världen är en processuell och förstå världen är den postprocessuella.
Ja, just det. Men det låter ju som postprocessuell. Det låter ju också, jag menar, alltså det är ingen slump att postmodernismen kom.
Nej,
70-80-talen också. Alltså som är lite mera, Jag menar relativ till sin natur.
Tolkande i mycket högre grad. Och det handlar ju om det här med att man är en tolkande människa. Och man menar väl i och för sig, jag menar ju att alla är det. Även om man säger att man är vetenskaplig och processuell, så tolkar man ju saker och ting alltid. Framförallt vilka frågor är viktiga att fråga. Alltså redan det är ju en tolkningsfråga och vem man är. Så att man startar ju det. Sen är det ju så att om man läser arkeologi så ser man ju att vi hänger ihop. Så att den postmoderna, som du säger, inom den postprocessuella, eller det vi håller på med idag, det är ju väldigt mycket av dem. Fenologi och poststrukturalism och så vidare, postkolonialism inom arkeologin, skiljer sig inte så mycket från annat.
Nej. Du skrev en bok som heter Gemensamma rummet för några år sedan som handlar om kulturmöten och migration i historien sett ur en arkeologisk synvinkel. Där skriver du att arkeologer ofta har en bild av historiska samhällen som så här oföränderliga och alltså mindre komplexa än dagens samhällen. Varför ser vi det på det viset, tror du?
Ja, det är en väldigt viktig fråga till en själv, tror jag. Jag tror att vanliga människor, jag vill säga, alltså icke-arkeologer, de gör det ganska naturligt. Vi pratar ju alltid om det här. Bombar någon tillbaka till stenåldern eller bombar någon tillbaka till medeltiden, det är vanligt ursprung. Det var rena medeltiden, då är allting för jävligt, det förstår vi. Vi använder oss det av dagligt tag. Det är liksom underförstått att man var enkel och har blivit mer komplex. Och det där finns ju kvar, alltså arkeologer är ju också vanliga i den meningen, så att det finns kvar väldigt starkt. Och vi har också en väldig önskan på något sätt att visa vår tid som liksom kronan på väg. Nu har vi kommit så här långt och det måste i någon mening betyda att någon har inte kommit så långt, alltså dem. Jag föreställer mig för sig att tid och rum är ganska utbytbart här. Vi har samma tankar om människor långt bort från oss rent rumsligt, att de har kommit inte så långt och inte förstår sig på och så vidare. Och det gör vi. Så att tid och rum i den meningen är nog inte helt åtskild. Och jag tror att man åtminstone måste fundera på sig själv och ens... Det handlar om reflektion över hur man tror på människan. Alltså, tror man att människan har förändrats? Alltså, man åkte inte till månen då. Och man pratade inte i poddar heller för den delen. Men man berättade historier för andra precis som vi gör. Hur stor skillnad är det mellan de här olika sakerna? Hur mycket får det oss att förändras som människor? Mm. Jag tror att det är nyttigt att bara fundera på det.
Mm. Men du diskuterar kulturer också. Vad en kultur är.
Mm.
Och att på något sätt att det är väldigt kopplat, alltså, genom ordets ursprung också till det, liksom, det bofasta och det, liksom, det jordbrukande. Och att man då kanske liksom bortser från det mer nomadiska som kan ha existerat liksom parallellt med det bofasta. Skulle du kunna utveckla det lite grann?
Ja, alltså tanken min var egentligen när jag skrev boken var att diskutera det här med att man inte, åtminstone i svensk arkeologi eller skandinavisk arkeologi, har man inte diskuterat så mycket om rörelser och migration och så vidare. Och man har beskrivit det, och när vi läser media idag är det ju så klart att vi liksom beskriver det som ett nutida problem, sentida problem, och så är det betoning på allt detta. Och genom att arkeologer inte har diskuterat det så mycket så blir det en slags bekräftelse av att förr var det stilla och man rörde sig inte. Och även om man nu var nomad så var det ju bara, liksom, tänker man sig att det var något helt annat än det vi gör idag. Och det är klart att det är något annat, man flyger inte till exempel, det är många olika tekniker man inte har, men man rör sig oerhört mycket, man träffar folk hela tiden. Och det här bofasta är ju någon slags... Alltså jag vet inte, det är någon myt i västlandet i alla fall att det är mycket bättre och finare och någonting som civilisationerna gör, och det andra är rörigt och så vidare. Och det gäller egentligen att tänka på precis samma sätt. Det här med att vara bofast och stilla, det är en pytteliten del i människans historia. Den är ju ytterst kort, får man säga. Och vi, även om det inte var samma sak nu som då, så tjänar vi på att Alltså arkeologin för min del är mycket till att se, varför gör vi så här? Alltså det ser andra människor, så ser man sig själv. Man får sig själv liksom betittad av forntiden genom att titta på dem egentligen. Och då kan man se likheter och skillnader och fundera på, är det alltid problematiskt? För någonting vi tar för givet här, det är ju att det är problematiskt att människor rör sig. Det är liksom jättejobbigt, förstår man, när man läser artiklar. Och då kan man fundera på, det var inte jobbigt då kanske. Mm. Kanske var jobbigt vissa gånger och andra inte.
Mm. Du ställer själv frågan i den här boken om det verkligen fanns mångkulturella samhällen i det förflutna, och om inte hela frågeställningen är ett uttryck för hur frågor i vår samtid, alltså just nu då, styr forskningen. Skulle du själv vilja svara på den frågan du ställer där i boken?
Ja, det är ju delvis en retorisk fråga för att jag ska få framhäva vad jag tycker.
Ja, ja.
Jo, men poängen är lite grann att det anklagas ju det, det fanns inte mångkultur förr, det är vår värld med nationer och liksom vi har en helt annan värld idag som där vi har landsgränser förstås och allting sånt. Så är det ju. Min poäng är ju snarare det att vi kan inte ställa frågan annorlunda, vi lever nu. Vi har ju, du och jag har ju våra föreställningar, vi talar om vissa saker och vi ser vissa saker. Det vi kan göra för att rucka på dem, eller vad man säger, alltså, som det här så jag får syn på sig själv, det är ändå att försöka fråga sig hur en mångkultur skulle kunna se ut i andra tider. Varför skulle det inte kunna finnas och hur skulle det i så fall kunna se ut? Och då får man kanske syn på andra saker än man förväntar sig i högre grad. Men det är klart att människan, jag tror inte att någon människa på bronsåldern gick omkring och sa när de träffade någon vid Medelhavet att de var mångkulturella. Men vi begriper vår värld så, och då får vi använda den typen av begrepp. Det är omöjligt att förstå något om vi inte får använda åtminstone lite av våra begrepp. Och kanske flytta på dem eller lägga ny innebörd i begreppen.
Men det brukar ju ofta diskuteras kring det här med kulturmöten, om man hittar då kanske något mynt som är inspirerat av romar riket eller från den arabiska delen av världen, och så att det är någon slags bevis för att det är alltså de här kulturmötena som skedde redan då för 1000 eller 2000 år sedan kanske.
Ja, och det, alltså det gjorde de i sanning, ska jag säga. Om de uppfattades som mångkulturella i problem, alltså det kanske inte är, men att man rörde sig och träffade folk hela tiden, och att folk antagligen var här i Sverige och att folk från det här området var på massa olika, så det är stor utom all tvivel. Jag menar, alla råmaterial, allting förflyttas hela tiden, så att det ser vi från människans start. Jag menar, tänk att människan kom hit. Hit upp ramlade ju, här på Södertörns högskola har vi ju den första människan, då var en kobbe i havet, utkommer med en kanot nästan med en gång, och man fångar säl och man tar lite dun och fågelägg och så vidare. Så fort man kan så ger man sig hit, och det sker ju inte en gång naturligtvis, utan det pågår under hela människans historia att hon rör sig så.
Mm. I boken så beskriver du också, apropå det här med liksom parallella kulturer, så diskuterar lite grann de här finska svedjebönderna.
Skogsfinnar
i Bergslagen, Värmland och Norge. Och så, som kommer väldigt tidigt, alltså kanske 1500-1600-tal.
Ja.
Som då etablerar liksom en kultur som finns då lite, kan man säga, parallellt med den svenska då, inom citattecken. Det här diskuterar också lite grann hur de här olika kulturerna då influerar varandra och påverkar varandra. Skulle du kunna berätta lite grann om det?
Alltså det spännande är ju förstås att i vissa tider när två olika, alltså det är svårt det här med kulturbegreppet eftersom det verkar så essentiellt och ensartat, men om vi tänker oss två olika sätt att leva eller förstå världen så där, träffa varandra, ibland påverkar varandra och inte har några problem, och ibland lever de sida vid sida, som du säger, med olika föreställningar om naturväsenden och hur man ska ekonomiskt ta skog och så vidare. Och skogsfinnarna är ju sånt där bra historiskt exempel som visar på att det faktiskt kan komma folk från annat håll och fortleva med sitt sätt. De har ett väldigt specifikt sätt att just sätta råg, helt enkelt. Alltså att skörd, som är helt annorledes. Och de kommer då redan till Sörmland på 1500-talet och sen trycks de undan. Och de är ju förstås då ett folk som, när man upptäcker att man behöver skog, de är svedjebrönder, när man behöver skogen till järnbruken, då trängs de undan. Så det görs de. Men de behåller sitt språk, de behåller sitt sätt att göra de här sakerna som skiljer sig från. Men man har ett bra utbyte med varandra på många håll. Andra håll, när man då vill ha åt skogen på annat sätt så förflyttas man. Men man fungerar på många ställen tillsammans. Och överför viss kunskap till varandra naturligtvis. Men det är ett tecken på att man kan inte tänka sig att man antingen behåller sin kultur eller aldrig behåller sin kultur. Utan det där ser olika ut från olika situationer. Och man kan se det på landskapet och man kan se det på tingen. Att de behåller sitt sätt med purte och rökstuga. Alltså det är väldigt specifika och det pågår i hundratals år. Och det är väl kanske väldigt klart att arkeologin just kan säga mycket om den vardag och de saker som inte omskrivs så där jättemycket i äldre tider. Där det är kungalängder och det är biskopar och det är den typen av historieskrivning. Och här har arkeologin förstås en massa som den kan säga. Mm. Och intressanta saker om hur människor har ordnat sina liv och levt bredvid varandra eller blandat sig med varandra i olika tider. Och det ser du ju genom tingen.
Mm. Men skulle du säga att både arkeologin och historievetenskapen har skiftat fokus lite grann från det här, som du säger, kungarnas historia till den liksom enkla människan?
Ja, absolut. Arkeologin kanske inte har varit så fixerad just vid kungarnas historia utan med någon slags liksom den stora historien, storhögar och liksom fina monument och gamla monument och männens historia och så vidare. I den meningen lever vi ju med samhället och börjar beskriva andra saker. Och visst, arkeologin har lättare skulle jag tro, svensk arkeologi, och just hitta det här vardagliga. Om man tänker antikens arkeologi, det är ju fortfarande, de har ju alldeles för mycket fina tempel och fina byggnader. Så det är ju lätt att fastna med de här liksom, storstilade verken och glömma bort det här där människorna egentligen gick omkring och kasade och gjorde sina liv.
Mm, det är bättre att undersöka en skogsfinsk gård i
norra Värmland. Ja, precis. Eller en vanlig järnålders på plats som är lite halvtråkigt rent fyndmässigt men som faktiskt säger någonting om hur hur vanliga människorna levde eller hur man levde överhuvudtaget. Mm. För man lever ju lite annorlunda än det här stora och fina.
Ja. Jag provar på den perspektiv så vet jag liksom, om man tittar rent geografiskt på det så Birka pratar man om som någon slags viktig handelsknutpunkt på järnålder och vikingatid. Men jag vet att det är många i Skåne som tycker att det är lite så här skevt för att de Uppåkra är en sån där lämning som har grävts mycket, eller relativt mycket. Absolut. För att de menar att Uppåkra är en mycket viktigare handelsplats och sådär. Och att det är sånt här sveocentriska världsbilden. Absolut. Som har på något sätt gjort att man har tjatat så mycket om Birka i skolböckerna. Har du någon, nu sitter vi ju här i Sverige. Men har någon liksom...
Nej, så är det ju, det är det ju förstås. Jag menar, den debatten började för länge sedan, Svea och Göta. Och den blir, alltså jag tror att det är möjligtvis ett problem om någon slags regionalisering på det hela taget. Och den regionaliseringen gäller kanske inte bara arkeologin, men vi på universiteten ska vi gräva där vi liksom står, där vi bor. Vi är egentligen regional högskola ska vi gräva här då. Vi har passat på att gräva på Stora Karlsö, vi har grävt ner i Blekinge nu, till våren är vi i Västervik och så. Så vi försöker vara storsvenska, höll jag på att säga. Alltså vi försöker ge oss ut. Men det blir lätt så, den här bilden, Uppåkra i Lund. Och Lund läser dansk arkeologi, för det passar inte med Mälararkeologi. Det där får man ju bekämpa, det är ju dumt förstås.
Men tror du att det ligger så här 10-20 till sådana viktiga handelsstäder under jorden och bara vänta på att bli upptäckta? Eller vet man ungefär? Alltså, man tror ändå att det här var de viktiga.
Nej, det tror jag inte. Nej, jag tror att det finns fler. Kanske inte just liksom Birkor. De ser ju så olika ut. Uppåkra och Birka har ju ingen likhet med dem. Eller de är väldigt olika. Så är det ju. Vi har ju grävt den här häftiga platsen i Blekinge tillsammans med Blekinge museum. Lunds universitet är ju inblandade där också. Som från att ha varit bara en liten knöl i landskapet, en liten kulle i landskapet, så hittar man de här guldgubbarna och romerska huvudena och keltiska skallar. Ja, du vet, allt bara man kan tänka sig. Den ligger mitt ute ingenstans. Och ingen hade förväntat sig detta för några år sedan när vi började gräva där. Så det är klart det finns. Och för att inte tala om hela Sverige som är otittat norr om Uppsala, så har vi ju hur mycket som helst som inte är så mycket studerat och inte lika hårt inventerat och så vidare. Så att jag skulle tro att det finns mycket.
Mm. Vill du berätta om något projekt som du eller ni på högskolan här håller på med just nu? Något forskningsprojekt?
Ja, det är ju då det här Vång som det heter nere i Blekinge som det hittar. Alltså man grävde det först för en vattenledning och när man grävde för den där, och man hade inte tänkt så mycket på den där platsen, men det skulle grävas den där linjen i landskapet där vattnet skulle gå. Och då hittade man huslämningar och så som inte kanske var sådär så att folk välte, men med metalldetektor så hittade man då en det man kallar keltisk mask, alltså en liten, vad kan det vara, 10-15 cm stor mask som var alldeles ensartad. Och några år senare så började vi gräva på den kullen och då kom ju flera, det kanske är 4 sådana masker nu, också romerska små huvuden och guldgubbar, guldgummor. En väldigt, väldigt konstspeciell form som finns på få platser i Sverige. Så det är en fantastisk plats det där och fortfarande väldigt gåtfull för oss. Och det är så mycket fynd så vi kommer liksom ingenstans. Jag pratar om det här med att man vill ha stora strukturer och det vill man egentligen ha, man vill liksom hinna se lite mer, vad är det för någonting? Varför finns det här uppe? Men när det grävs så hittar vi bara mer och mer, och det går väldigt långsamt och det är väldigt dyrt då, förstås. Så att det där får vi ta sin tid, men det är ett fantastiskt spännande projekt.
Men när man hittar en sån här guldgubbe och inser att den här fyndplatsen är helt fantastisk, har ni något så här speciellt sätt att fira på kvällen då, eller?
Ja, det har vi. Alltså ädelmetall är bubbel.
Aha, okay.
Ja, så är det.
Det är som är på reklambyråer, de ringer inte sin klocka och får in ett nytt konto.
Ja,
så,
ja. Så kan det vara.
Ja, men bubbel, det låter väldigt trevligt. Den här podden heter ju Allt du velat veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
Ja, jag funderade på det, och det har jag definitivt. Etologi. Alltså jag är väldigt förtjust i att fundera på vad djuren gör så. Och då kanske inte någon sån här gammal form av etologi, utan djurs beteende som är den här präglingsgrejen. Utan snarare det att vi människor har, både som med tingen och som med djuren, har vi liksom tänkt så att vi bestämmer allt, vi har åsikter, vi bestämmer om de ska göra och så gör de det. Och jag har en sån här tanke om till exempel att när vi pratar om att vi domesticerar djuren, säger vi alltid, så blev vi minst lika domesticerade själva. Den som har katt eller hund eller häst vet ju precis hur man blir helt fångad och måste släpa och slita åt de där djuren som bara kräver och kräver och kräver av en. På ett trevligt sätt förvisso, men alltså vi inrättar oss efter deras liv, så domesticeringen sker ju också av människan när det gäller. Så att jag är jätteintresserad av djuren och hur de gör och hur de pratar med varandra och hur vi kan kanske förstå dem mer.
Det låter superspännande. Vi undersöker om vi kan hitta rätt expert på det.
Det vore bra.
Kerstin Kassel, tack så jättemycket för din medverkan.
Tack.
Kerstin Kassel om arkeologi. Ett väldigt spännande samtal om vårt förflutna och hur vi ska tolka dess artefakter och rum. Och glöm nu för all del inte att om du hittar en silverskatt i trädgården så måste du lämna in allt till staten. Vi som gör den här produktionen, som antagligen inte kommer att hittas i jorden om 3000 år, heter Fritte Fritzson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. På återhörande.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.